Hej, Eleanor heter jag. Skulle ha predikat i Marielund idag, men det går ju inte så jag får göra så här istället. På grund av de skärpta allmänna råden i er region men också i min region i Östergötland. Så därför har jag filmat mig själv med hjälp av min webbkamera här hemma i min lägenhet. Och om ni undrar hur varför mitt huvud kan vara i samma höjd som blomkrukorna så är det för att jag sitter på knä på en sån här bönepall. Som jag snickrade 2004 efter en resa i TC. Då såg jag en sån här för första gången och märkte då att man kan sitta på knä utan att få kramp i benen. Den använder jag när jag ber men också när jag spelat in föredrag. Det har blivit en del sådana framför datorn. För att det är lättare med förhållningen framför datorn. Idag är temat vaksamhet och väntan enligt kyrkoåret. Den här söndagen och nästa söndag är en slags förberedelse för advent. Och advent är egentligen historiskt sett en fasteperiod inför jul. En fasteperiod då man blåser liv i sin längtan och förväntan inför Jesu återkomst. Så mycket av adventstexterna, både sångerna och bibeltexterna, handlar just om Jesu återkomst. Och vår väntan, vår förväntan inför Jesu återkomst. Så det man ber om under advent är just att Jesus ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. Och i brist på Jesu återkomst så får man istället fira hans första ankomst. Så i brist på hans andra ankomst får man fira hans första ankomst, julen. Internationellt så brukar faktiskt adventsljusstakarna ha lila ljus i sig. Lila är ju fastans färg. Kyrkåret har ju två fasteperioder, stora fasteperioder. Adventsfastan, fastan inför julen, och påskfastan, fastan inför påsk. Som har blivit allt mer vanligt att man praktiserar i frikyrkliga kretsar. Kanske ni också kommer göra år. Jag vet inte vad ni har för tradition. Hur ni brukar göra. Men hur som helst så handlar advent om att blåsa liv i sin vaksamhet och sin förväntan inför Jesu återkomst. Och nu ska jag läsa en bibeltext på det temat. Från Matteus 25. Så det kan ni slå upp i era biblar där ni sitter om ni vill. Eller era telefoner. Matteus 25. Jag läser från vers 1. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklor men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. Det som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Det är ju lite konstigt att Jesus i den här berättelsen framhåller 5 sovande jungfrur som föredömen och sen säger håll er därför vakna. Ingen är ju vaken i den här berättelsen, alla slumrar till. Det som gör 5 av dem till föredömen, det är ju att de har olja som räcker till sina lampor eller till sina facklor beroende på vilken översättning man har. Det här med att liksom vänta in brudgummen var en bröllopstradition som kunde dra ut på tiden. Och antingen var det så att de här då fem som inte hade oljat som det räckte. Antingen var det så att man hade en fackla, en käpp som man hade en trasa på som man doppade i olja och sen tände på. Eller så var det då oljelampor som man fyllde på med olja och tände. Och fem av dem hade tagit med sig för lite olja. Alltså det fanns antagligen bara lite olja i botten. Inte olja så det räckte de här facklorna. Medan de väntade på brudgummen så tog oljan slut. Facklorna eller lamporna slocknade. Så alla 10 somnar. Alla 10 har lampor eller facklor. Men det är bara 5 som hade tillräckligt mycket olja med sig så att elden kunde vara brinnande när Jesus eller brudgummen kom. Och den här liknelsen ingår i ett långt tal vars poäng är: vi vet inte när brudgummen, Messias, Jesus kommer. Han kan komma snart, men det kan också bli så att det dröjer länge. Och det gäller alltså att vara redo på båda de här scenarierna. Att han kan komma om en kvart, om ett år, om 10 år, om 100 år, om 1000 år. Vi vet inte, men vi måste vara beredda. Och det är lite som med den här pandemin. Vi vet inte hur länge det kommer vara så här. Handlar det om veckor, månader, år? Vi vet inte. Vi har inte kontroll över det här skedet. Och det är vi ovana vid. Vi är vana vid att ha kontroll. Men faktum är ju att det inte går att ta kontroll. Tron att det går att kontrollera tillvaron är en illusion som kommer av den tekniska utvecklingen. Kunskap är makt, heter det. Vi tror att vi kan kontrollera världen med hjälp av vår kunskap. Att världen är en maskin som man kan liksom meka med så att den gör som vi vill. Men världen är ingen maskin. Den går inte att kontrollera. Och ni som har erfarenhet av jordbruk eller odling vet att det kan, man kan inte kontrollera vädret, regn, sol. Vi har inte kontroll. Jag kommer inte från en jordbruksmiljö. Jag kommer från en ö i havet utanför Göteborg där nästan alla pappor i min klass jobbade inom sjöfarten som fiskare eller på färjor eller vid fraktfart som min pappa gjorde. Han var ute 4 veckor i taget och sen var han hemma 4 veckor. Men man visste aldrig riktigt när han skulle komma hem. För det berodde på vädret, på stormarna, hur fort han kunde komma in till hamn och så vidare. Så vi visste inte när pappa skulle komma. Vi visste bara att han skulle komma snart, men inte vilken dag. Som, lite som med Jesu återkomst även. För när det kom till min familj så handlade det om en diff på bara några dagar. När det kommer till Jesus så vet vi inte. Det kan vara imorgon, det kan vara om 10 år, om 100 år, om 1000 år. Vi vet inte. Och det är som sagt det som är poängen i den här bibeltexten. Håll er vakna, för ni vet inte när brudgummen kommer. Och innan jag fortsätter prata om det här med brudtärnorna eller jungfrurna eller de här kvinnorna, så vill jag läsa en annan bibeltext som också handlar om detta med tidens slut. Som jag tror vi behöver ta till oss i en tid som denna. Och det kom från Lukas 21, vers 7. Då frågade de honom: mästare, när sker detta? Och vad blir tecknet på att det börjar? Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden är nära, men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sa till dem: folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visa sig på himlen. Alltså här varnar Jesus för dem som säger tiden är nära. Och så säger han, när ni får höra om krig och oroligheter så tappa inte besinningen. Det måste först hända, men det är ännu inte slutet. Så när vi får höra om krig och oroligheter får vi inte tappa besinningen och tro att Jesus kommer nu. Det kommer alltid vara krig och oroligheter fram till Jesu återkomst. Men det betyder inte att Jesus kommer imorgon. Vi vet inte när han kommer. Det kan vara imorgon, det kan vara om 10 år, det kan vara om 100 år, det kan vara om 1000 år. Vi får inte tro på dem som säger att tiden är nära. Jesus varnar för det. Och så säger Jesus, tappa inte besinningen. Tappa inte besinningen. Vi lever just nu i en unik tid. Men det unika är inte pandemin. Det unika är vårt sätt att hantera den. Nu kan vi ju gå in dagligen på webben och följa statistik på antal smittade och döda. Det kunde man till exempel inte på under pesten i mitten av 1300-talet. Då hade man inte internet och man hade inte den typen av makt att liksom, möjligheter att försöka kontrollera smittan. Under mitten av 1300-talet så tror man att 75 miljoner människor världen över dog i pesten. 25 miljoner i Europa, vilket är en tredjedel av Europas befolkning. Vilket ju säger att det som vi lever i nu, det är ingenting mot det som hände under 1300-talet. Det som är det unika är just vår överblick och våra möjligheter. Och jag vill säga så här, låt inte den här pandemin få dig att tappa besinningen. Håll dig lugn och håll liv i din oljelampa. Håll liv i din oljelampa. Så åter till de här brudtärnorna. Poängen är då i den här liknelsen att det kan dröja länge innan Jesus kommer tillbaka. Så länge att oljan kan ta slut. Därför måste man köpa extra olja för att kunna fylla på. Vilket ju de som trodde att brudgummen skulle komma snart inte hade gjort. De hade ingen extra olja. De hade inte räknat med att det kunde dröja länge. Håll er vakna. Det kan dröja länge. Skaffa extra olja. Det som skiljer de här fem... Det skiljer de här olika grupperna från varandra. Det är ju att de ena var kloka och de andra var inte kloka. Och det här är någonting som återkommer gång på gång i Matteus evangelium. Detta att vara klok. Jesus avslutar sin bergspredikan genom att säga att de som hör hans ord och handlar efter dem är som en klok man som bygger sitt hus på berggrunden. Medan de som inte handlar efter Jesu ord är som dåren som bygger sitt hus på sand. Och även i den här berättelsen då är detta med långsiktighet viktigt. Alltså det kan ur ett kortsiktigt perspektiv se ut som en bra idé att bygga sitt hus på sandstranden. Man har nära till vattnet, det är skönt att bo där. Men när stormen kommer så håller det inte. Då är det bättre att ha byggt sitt hus på berggrunden. Alltså, tänker vi långsiktigt eller tänker vi bara på nu? Nästa liknelse i det här talet om tidens slut som den här liknelsen om de här kvinnorna finns. Den liknelsen som kommer efter detta med brudtärnorna eller jungfrurna. Det är liknelsen om talenterna. Och även i den berättelsen så framhåller Jesus att det kan dröja innan brudgummen kommer. De som gjorde rätt i den här liknelsen om talenterna, det är de som vågade investera sina pengar. Investera tar ju tid. Bara den som har ett långsiktigt perspektiv vågar investera. Många har tolkat den här liknelsen om talenterna som att det skulle handla om våra gåvor och talanger. Men det tror inte jag. Jag tror snarare det handlar om kunskap om Guds rike. Hur förvaltar vi ordet? Hur förvaltar vi den kunskap vi har? Den undervisning som Jesus ger. Låter vi det bli till liv i efterföljelse? Är vi som mannen som byggde sitt hus på berggrunden, som handlar efter ordet? Är vi vakna? Har vi ett långsiktigt perspektiv när det kommer till vår efterföljelse? Vågar vi tro på det långsamma lärandet? I sina liknelser om ordet så liknar Jesus ordet vid någonting som växer. Det är en surdeg, ett senapsfrö, en sådd som läggs i jorden. Och i liknelsen om sådden så kastas ju säd ut i olika jordmånar, men bara på vissa ställen så bär det frukt. 30-falt, 60-falt, 100-falt i efterföljelse. Alltså precis som talenterna. 2 talenter blir 4 talenter, 5 talenter blir 10 talenter. Växer vår kunskap, blir den till liv. Och en av huvudpoängerna i liknelsen om sådden är uthållighet. Hos många växer sådden men bara en kort tid. Det håller inte i längden. Den oljelampan liksom slocknar. Det kommer prövningar av olika slag som gör att sådden slutar att växa och den dör. Och just nu befinner vi oss i en prövning. Och då är frågan, håller din tro? Växer säden i ditt liv? Håller du lampan brinnande? Olja är ju ofta en symbol på anden i Bibeln, men inte i den här liknelsen. I den här liknelsen är det antagligen ett liv i Jesu efterföljd som åsyftas. Och till dem som inte har olja säger brudgummen, jag känner er inte. Och så ska Jesus säga enligt bergspredikan till dem som inte har gjort Guds vilja. Jag läser från Matteus 7:21. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. När Jesus säger håll er vakna, så tror jag att han menar att vi ska leva på ett sätt som gör att vårt lärjungaskap håller över tid. Över lång tid. Både i nöd och i lust. För vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Eller vad som kommer hända innan dess. Och nu befinner vi oss då i en slags prövning. Och nu blir det tydligt om vi har en bönevana som håller eller inte. Vad händer när kyrkans liksom verksamhet försvinner? När vi inte kan samlas till gudstjänst? Då blir vi ju hänvisade till vår egen bönekammare. Har du en bönevana som håller i nöd och lust? Om inte så kanske det är dags att skaffa en nu. Inför advent. Att blåsa liv i ditt böneliv. Som sagt, olja i den här liknelsen är antagligen inte en symbol för anden, utan vårt liv i Jesu efterföljelse. Har du byggt ditt hus på berggrunden? Praktiserar du ordet eller läser du bara ordet? Praktiserar du ordet eller läser du bara ordet? Vi vet inte hur länge det här kommer vara. Hur länge den här pandemin kommer begränsa våra möjligheter till att ses. Och vi får inte tappa besinningen. Tappa inte besinningen. Det som ger mig hopp och håller mig lugn just nu, det är när jag är ute och går. När jag är ute och promenerar och ser på träden och ser på fåglarna. Det påminner mig om att livet fortsätter, även om liksom livet i samhället inte riktigt fortsätter på samma sätt som vi är vana vid just nu. Men när jag är ute och går så påminns jag om att Gud håller den här världen i sina händer. Solen går upp varje morgon. Årsrytmen har sin gång. Det är november nu. Vi går in i mörkare tider. Snart kommer snön. Men så blir det vår igen. Gud har skapelsen i sina händer, den har inte pausat. Livet har inte pausat, skapelsen har inte pausat. Han låter solen gå upp varje morgon. Han låter regnet falla och han ger fåglarna mat. Och Gud har mat för oss i vår bönekammare. Du och jag har inte kontroll, men Gud har kontroll. Och snart är det då advent och vi vet ju inte hur det kommer bli i år. Hur kommer vi kunna fira advent? Kommer vi mötas eller inte? Men vi kan ju ana att det inte kommer bli som vanligt i alla fall. Och det vanliga är ju att vi börjar fira jul med en gång redan i advent. Trots att advent är en förberedelsetid då man blåser liv i sin längtan, i sin förväntan. Men i år då, när det inte kommer vara som vanligt, kanske vi kan återgå till den gamla traditionen att låta advent bli en faste period. En period då vi blåser liv i vår längtan efter konungens ankomst. Så frågan är, har du en vana? Har du en vana för din bibelläsning? Har du en vana för din bön? Har du en vana för ditt givande? Din omsorg om de fattiga? Har du en vana för missionen, att be för missionärerna, att dela din tro med de människor du har omkring dig? Det kan du göra fortfarande via telefon, via nätet, via att ge en gåva. Ge en present till någon som behöver det, en uppmuntran. Så här avslutas liknelsen om sådden enligt Lukas evangeliet. Jag läser den texten och sen ber vi tillsammans. Lukas 8. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthålligheten bär frukt. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på hållaren så att den som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt och ingenting undangömt som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar. Till den som har, han ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror att han har. Låt oss be. Fader i himlen, tack för att du kan väcka oss ur vår sömn. Väck oss i denna adventstid som nu snart börjar. Väck oss. Hjälp oss att ha vanor som håller i nöd och lust. Väck vårt böneliv till liv, vår bibelläsning, vår omsorg om de fattiga, vår vilja till mission. Hjälp oss att inte tappa besinningen utan bevara lugnet och komma ihåg, vi har inte kontroll, men du har kontroll. Vi får lägga våra liv i dina händer. Amen.